my. What a peculiar place to have a party. You know, Dino, we really shouldn't be doing this. After all, we haven't been invited. And curiosity often leads to trouble.
Hej och välkomna ner i kaninhålet. Idag ska vi prata om filmer som utspelar sin framtid som redan har varit. Jag vill poängtera att Christian, han är inte ens med på att jag spelar in förrän jag säger det mot slutet av vårt lilla samtal. Jag hade bara skickat honom en lista förut som jag sagt att det vore kul att titta på. Under pandemin så har jag ganska många sena nätter där man snöt in sig på obskyra saker online. Det hela blev ett litet experiment i huruvida det gick att hålla en röd tråd och få ihop det med alla stickspår. Ju längre vi dök ner i kaninhålet. Jag är Sebastian. Nu kör vi.
Hey, what do you think, Dushore? Should we take him with us?
Definitely.
I can't. I have work tomorrow.
Come on. It'll be fun. I promise.
Yeah. Sure. I'll go.
Sådär.
Jag är precis för varm, känner jag, när jag sitter här nu.
Ja. Jag har balkongdörren öppen bakom mig. Mm. Tror jag en härlig pust. Nej, men Vince Gilligan skrev i alla fall väldigt många avsnitt som är så här, som handlar om karaktärerna. Mm. Och det blir så tydligt, eller jag tänker mycket på det när jag kollar på Breaking Bad och Better Call Saul, att han är så han älskar sina karaktärer liksom. Han lägger mycket kärlek på dem. Mm. Han låter dem ta den tiden de behöver.
Ja. För att precis. Vi började prata om Breaking Bad och Better Call Saul som vi kollar på nu. Mm. Och han gjorde ju ett avsnitt som heter Drive. Där Bryan Cranston är med. Bryan Cranston är med i många avsnitt. Men, eller, nej, är han med i flera?
Nej, han är bara med i Drive. Okay, alltså i Arkivex.
Exakt.
Mm. Det spelar han The Bad Guy.
Men jag tror också att det är flera.
Ja, men Aaron Paul är med i Arkivex.
Men inte i samma avsnitt kanske?
Nej, inte samma avsnitt.
Men jag har för mig att hans bror...
Han spelade ju såhär Space Commander, eller vad fan kallar han sig för någonting. De gör såhär Jackass video typ.
Ja. Han som spelar hans...
Hank är med.
Precis. Det är Hank.
Att det är också ett annat avsnitt.
Det är han. Okej, okay, nej. Aha. Nej, för jag tänkte han som spelar alltså Better Call Sauls bror i serien. Han tror jag
är... Ja, jo, han är också med. Han är med i Dreamland 1 och 2. De skrev Vince Gilligan också.
Ja.
Det är han som tar Mulders kropp.
Ja, men inte det i Drive då också?
Nej.
Nej, okej. Okay.
Det är Dreamland 1 och 2. Mm, mm-hmm. När de ser dansa fram till spegeln.
Ja, det var den jag tänkte på. Eller det jag såg framför mig. Ja, men det här får jag väl ge mig an då. Jag kommer ju komma dit snart. Jag kanske på... Mm. Alltså, man har ju sett det sporadiskt när jag gått på tv förut. Man kan ju bara vissa karaktärer, men jag har ju gett mig...
Jag har ju sett hela Arkivex från början till slut typ 3 gånger. Mm. Varenda avsnitt.
Det är bra jobbat, tycker jag.
Men jag älskar Arkivex.
Men det är också bra här. För det jag tänkte vi skulle prata om, det var ju den här listan med alltså
den blev ju väldigt short, nyfiken på.
Stories set in the future now past.
Now past.
Så det roliga med det går ju bra för att det finns ett avsnitt av The Truth. X-Files avsnittet. Det är med på listan.
Ja, vänta, vilken är det? Ja, men det är en av de sista avsnitten innan det kom tillbaka, va?
Det är alltså 2002. Så det är väldigt sent. Mm. Alltså det är nya. Och då...
Jag tror att det är det absolut sista avsnittet av... Alltså när det gick... Innan det kom tillbaka nu.
Så det här är alltså... 2002 sändes det. Och 2012 ska då vara det sista datumet som aliens ska kolonisera.
Ah, okej.
Enligt dem. Och det var ju 2012-fenomenet som de uppenbarligen tog sig an där. 21 december, min födelsedag. Inte
tydligen också avsnittet Millennium. Det är också en framtidsvision. Enligt den här.
Just listan. Det är ju 2000 då. Mm. Så den skulle de också kunna förankra till det här. Men det var många roliga på den här listan.
Mm. Jag ska kolla igenom den, absolut.
Mm.
De är med mycket Philip K. Dick, säger jag på en gång. Två under The Truth, The U-Book. Det är en Philip K. Dick-bok.
I, Robot.
Det är Isaac Asimov.
Mm. Det är nog några Isaac Asimov då också.
Garanterat.
Sen har det varit mycket snack om Soylent Green, som jag tror vi lever i nu.
Soylent Green.
Vad vet du om Soylent Green?
It's people.
Har du sett Soylent Green?
Nej, jag har sett många referenser till Soylent Green. Jag vet att Soylent Green är... Eller nu, jag kanske inte ska spoila.
Du kan spoila. Det är alltså året 2022.
De gör mat av människor.
Ja. Och det är 73 den gjordes.
Och det heter, den maten heter Soylent Green. Och så är det någon som kommer på att det är
människor. Ja, någon upptäcker det liksom.
Ja.
Tydligen baserat på en science fiction bok som heter Make Room, Make Room.
Mm.
Det passar ju ganska bra också, eller hur?
Mm.
Då förstår man vad det handlar om. Men varför den? Det är bara för att det är året nu. Jag vet inte, den är inte bra i sig.
Jag har inte läst den, jag har inte sett filmen. Det är bara en sån här...
Men det handlar om överpopulation och klimatkatastrof. Det handlar om pollution. Det är kanske därför som det är så här. Ja.
Det är väl därför man gör mat av människor, antar
jag. Så de fattiga hämtar vatten från någon ställen och äter processerade kex som heter Soylent Red, Soylent Yellow. Och det senaste är mycket mer smakrika, kallas Soylent Green. Men jag tror då att den är ju seriös. Det är väl det ska ju inte vara rolig i sig.
Nej, absolut. Det är en... Alltså det är en dystopisk satir, antar jag.
In the 21st century, a weapon will be invented like no other. This weapon will be powerful, versatile, and indestructible. It can't be reasoned with. It can't be bargained with. It will feel no pity, no remorse, no pain. No fear. It will have only one purpose. To return to the present and prevent the future. This weapon will be called the Terminator.
You're dead, honey.
Vadå, alltså du såg...
Jag tittade på filmen, det datumet som du säger i filmen Skynet blir self-aware. Jag menar, kompisar hade planerat ut den.
Första gjordes 84. Och 2021 ska det vara.
Va? Nej, men i Terminator 2 så är det 97 som...
Jaha, nej, 95 står det här.
Jag 97 är det väl?
Så här. John Connor was conceived on May 14, 1984, meaning he was born early in 1985. The police computer lists him as 10 years old. The film predicts a future AI takeover nuclear war in 1997.
Ja, men precis. Det är okay. Det datumet som...
This is averted when the Cyberdyne system headquarters destroyed. Men varför står det 95 då? Är det då den utspelar sig kanske?
Nej,
den jo, för att de, de...
Jaha, det kanske den gör.
Den utspelas 95 och de förutser det här som ska hända 97. Men det är ju Terminator 2. Och Terminator, första Terminator, den ska alltså vara 2021. Alltså den...
Ja, det är i 2021 som de skickar tillbaka Kyle Reese.
Precis.
Okay.
Till 84.
It's not at all what happened.
Mm-hmm. Sen finns ju en massa andra skit-terminators också. Och alla... Jag vet, nu finns det så många. Men alla utspelar sig i en... Nu så har redan varit... Alltså, Genesis, som de stavar med G-E-N-I-S-Y-S. Vilka av de här har du sett?
Jag har sett Terminator Genesis.
Mm.
Så ja. Det var sådär. Men alltså, alltså Terminator 2 är ju fortfarande en av de bästa filmerna som någonsin gjorts.
Ja.
Sen så Sarah Connor Chronicles såg jag inte överhuvudtaget.
Nej.
För det verkade vara skit.
Ja.
Alltså nästan allt det där känns som att det är skit bara.
Men Genesis,
det var Dark Fate som kom mest nyligen när Linda Hamilton kom tillbaka.
Ja,
alltså... de pratade om att det här är så canon, det här är första Terminator filmen som är i canon med de gamla Terminator filmerna. Allting annat kan man inte disregarda typ.
Mm.
Men den var ju också bara skit.
Alltså, de är så pinsamma, många av dem. När man tittar på dem, det liksom funkar inte.
Nej.
Men vilken var den första de gjorde? Chronicles är en tv-serie. Sarah Connor Chronicles.
Ja, det är med Daenerys.
Just det.
Daenerys Targaryen. Som spelar Sarah Connor.
Men de gjorde Terminator och sen gjorde de ju uppenbarligen Terminator 2. Det var enkelt på den tiden. Fast den hette Judgment Day. Och sen gjorde de... Var det 2015 står det här. Och då, jag har för mig att jag tyckte om den. Är den första... Alltså det tog ju ganska lång tid.
Nej, de gjorde en Terminator 3 också innan dess.
Aha, okay.
Det var ju när Nick Stahl... Eller vad fan han heter, han som spelar Yellow Bastard.
Ja, men det var den jag tyckte om, tror jag.
När han var John Connor. Ja, men den tyckte jag var helt okej också.
Ja, exakt.
Men den filmen...
Den utspelar sig... Den håller sig inte till listan då, för att den utspelar sig då...
Men också att den
senare,
filmen...
Eller?
Den filmen... om jag minns rätt så ändrar den någonting. Alltså den skriver om...
Rise of the Machines.
Ja, just det.
Och den fick en uppföljare som heter Terminator Salvation. Alltså, hur ska man orka hålla på någonting av det här?
Man ger ju upp.
Men det är Edward Furlong som spelade Connor. Han skulle ha spelat den. Men han
knarkade för mycket.
Exakt. Och då var det Nick Stahl som du sa. Och han var ju ganska bra i rollen. Alltså, ja,
Nick Stahl är duktig.
Vad hände med han? Jag har inte sett bättre länge.
Visst hette hans karaktär Yellow Bastard.
Exakt. I
Sin City.
Precis.
Mm.
Det är så här lönnfet och...
Mm. Och gul.
Linda Hamilton skulle ha spelat Sarah Connor, men hon tackade nej. Hon blev inte ersatt. Så i filmen säger John Connor att hans pappa dog i leukemi 97.
Ja, men det är sådana grejer som gjorde att den filmen inte är canon.
I filmen bryter kärnvapenkriget ut den 24 juli 2004. Men Terminator 2 den 29 augusti 97.
Ja.
Inför filminspelningen tränade Arnold Schwarzenegger upp sin kropp till exakt samma storlek han haft i Terminator 2 12 år tidigare. Arnold fick 30 miljoner dollar för sin roll i filmen. Jag för mig att man bara ser han i en fabrik då eller något sånt där.
Nej, alltså, han är med mycket i filmen.
Okej.
Han kör bilar och...
T-850 Model 101.
Precis, men i den filmen så är det ju att den onda roboten är en kvinnlig robot.
Just det. Christina Loken. Christina Loken. Ja.
Men hon är
T-X Terminatrix.
Men hon är typ norska, är hon inte det?
Jo. Loken. 8 oktober 79. Hon är född i New York, amerikansk fotomodell. Men norsk påbrå.
Okej.
Men vad jag tänkte på med, det är ju Claire Danes liksom, och både Claire Danes och Nick Stoll, alltså, de är så här proper skådespelare, så visst, den kanske var lite dyster, eller? Det var någonting som inte var...
Nej, men det var väl mest bara att den inte att, alltså James Cameron hade ingen insyn i den
och
hade
så, ingen affiliation han spelade.
Nej, så...
Det var också så här, det var inte poppis då att göra, nu är det bara remakes liksom. Men det var inte lika poppis då.
Eller så här reboots.
Nej, men reboots kan inte, men inte remakes.
Men man kan ju inte reboota en sån här grej. Det här var bara att de red på vågen och hittade på lite vad de ville liksom för att göra en bra actionfilm.
Alltså, okej, okay. Han verkar vara alkoholist, den här Nick Stoll. Eller
Star. Ja, det nu.
2017 så berättade han då liksom att han han skulle flytta till Texas, taking leave of absence from acting to concentrate on family and sobriety. Return 2018 då han filmat The Murder of Nicole Brown Simpson, vilket jag ser på bara posten här är en förmodligen
toppfilm.
Toppen. Supertoppen film.
Ja.
Du vet, man bara klippte in ansikten. Typ såhär 10 ansikten.
Han har gjort rätt career moves.
Ja. Vi kan kolla på reception här. 0% approval rating. Based on 9 reviews. With an average rating of 1,8 av 10.
Ja. Men då vet man ju. Han kör geezer teasers. Kanske.
Vad är det då? Eller vad menar du?
Har inte du sett när Red Letter Media pratar om Bruce Willis?
Jaha, okej.
Okay. Och hela fenomenet kring geezer teasers. När det är såhär, de tar avdankade gamla skådespelare och låter dem vara med i typ 3 minuter av filmen. Och sen så gör de en film för inga pengar. Och marknadsför den som en sån vehicle för den här... kända personen.
Okej. Okay. Nu när vi kör rabbit hole här. Nu är det din tur att välja någon från listan. Det här är ju jätteroligt.
Okej. Vänta, jag ska bara stoppa in.
Kolla vad mycket vi lär oss.
This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge. At the siren, all emergency services will be suspended for 12 hours. Your government thanks you for your participation. Help me! Someone, please, help me! Jag gillar att de har satt in SimCity 2000.
Precis, det, jag tänkte tisa om det. Både Half-Life och SimCity 2000 är med. Half-Life utspelar sig väl, vet inte när den ska vara exakt då. Har du spelat Half-Life?
Ja, absolut.
Ja. Du, men det är lite mer
såhär som... Alltså framförallt älskade jag Half-Life 2. Det var en av mina bästa tv-spelsupplevelser, tror jag.
Ja, just det. Det är den man väntar på att trean ska komma som de aldrig...
Ja, som aldrig kommer.
Den största teasen i gaming verkligen. History. Men jag vet inte när Half-Life ska utspela sig. Dock.
The Purge är ganska nice. Jag gillar Purge-filmerna ändå. Den första är ju bäst.
Mm. Jag men jag gillar även mycket på Purge. Då, vi snackar lite Purge då. Okej, det är ju att man har en Purge Day.
Ja.
Där, varje år eller är det?
Ja, varje år.
Så den är gjord på, den gjordes 2013 och 2014 till 22 utspelar den sig, eller ska vara.
Ja, men det är för att de har gjort många filmer.
Och 2014, nej, alltså första filmen.
Alltså
2014 så är det en ekonomisk kollaps.
Mm.
Och 2022 så bestämmer sig USA att varje år så har man en så här dag som heter The Purge.
Mm.
Där all
våld, anything goes.
Murder, vad det än är, är avkriminaliserat i 12 timmar.
Precis.
Jag gillar ju, det är ju sjukt rolig alltså så här setup då.
Precis.
Men är den bra?
Alltså första filmen är bra.
Mm. Första filmen. Det är den filmen vi pratar om nu. Som i alla fall den som har utspelat sig ska vara, vi ska leva i den tiden nu.
Ja, men precis. Exakt. Den första filmen är det Ethan Hawke som spelar huvudrollen i.
Ja. Sen så finns det så här prequels och såna grejer också, eller hur?
Ja, det finns jätte... Och alltså, jag, när jag, om så här, Henrietta somnar någon gång, vilket hon gör, och jag var okej, vad ska jag kolla på? Och det har dykt upp en ny Purge-film.
Mm.
Då kollar jag på den. För att jag vet att det kommer vara så här mysig, tönt skräck...
Du gillar, det är den
grej, med en så här politisk twist. Alltid. Det finns alltid någon motivation bak. Alltså det är The Purge är typ som sa.
Ja, exakt. Man säger. Första... Ganska många anledningar tycker jag. För han som har gjort den också. Han, vad heter han? James de Monaco. Han hade ju sin directorial debut med Staten Island, som Ethan Hawke med i. Som jag tror inte gick så bra. Men sen, nej, 2009. Sen 2013 gjorde han The Purge. 2014 The Purge Anarchy. 2016 The Purge Election Year. 2018 The Purge. Så han är verkligen så. För den var också så här konstigt. Eftersom det var liksom några snubbar som skrev den bara. De gör väl till och med referenser till den i Sopranos, tror jag. Jag sa bara, let's get in on this så här action.
Jag har fortfarande inte sett Sopranos.
Men det var så här easy money, eller de känner rätt mycket på så. Det här känns som han har gjort bara han har bara levt på Purge filmer så där. 2021 var den sista filmen. This is nej. The Forever Purge. 2021 American Dystopian Action Horror. Directed by Everardo Valerio. Okej, jag kanske... Nej, men han måste väl... Okej, han är producer och writer till den.
Okej.
Han är inte director till dem.
Men i alla fall... Kommer du ihåg när man såg första Saw-filmen?
Ja.
Alltså när den kom, innan det hade kommit 40 Saw-filmer.
Alltså, det som var också med Saw-eran, det var ju så att man lånade ju fortfarande film, för att det var så här DVD lite åt det hållet. Och man laddar inte ner så lätt. Alltså, det kom väl ett par år senare vill jag minnas, så att man kunde så här tanka en film på 600-700 meg. Man kunde, alltså det var inte lika lätt i alla fall, tillgängligt.
Nej.
Då, det var lite så här dedication för att få ner något. Så man lånade runt filmer, eller hur?
Mm, absolut.
Och då hade man ju så här någon, jag tror jag fick den på någon skiva. Och så stod det kanske bara sa på den eller något sånt där. Och så visste man väl vad det ungefär skulle vara.
Mm. Ja, men alltså, jag kommer ihåg när Saw kom och det blev som ett två camps med människor som såg den bara som en så här sjukt brutal torture porn film och folk som såg den som en film som varit snygg och hade så här ett meddelande eller liksom
en tanke.
En bra tanke bakom liksom.
Mm.
För ofta, framförallt när det kommer till skräckfilmer som har ett message, så är det alltid hälften av publiken faller bort för att de inte förstår att man ska se den på en annan nivå än det man tittar på, liksom.
Mm. Det måste ju folk ha blivit bättre på idag. Det skulle inte vara samma...
Nej, förmodligen inte.
Nej.
Absolut. Men när alltså första Saw-filmen tycker jag är skitbra.
Okej. Okay. Men det är verkligen också ett franchise.
Ja.
2004 kom det.
Men första Saw-filmen var också, det var en lågbudgetfilm.
Ja, men exakt. Det är ju kanske inte The Purge i för sig.
Jo, men jo, The Purge var också en lågbudgetfilm.
Okej, okay, första. Mm.
Ja, första The Purge var också så här... Det är en sjukt småskalig film. Den utspelar sig typ bara i ett hus.
Mm. Ja. Mm. Jag har faktiskt inte sett, så, men du får spoila hur mycket du vill.
Ja, nej, men det, alltså, var det handlar om Ethan Hawke då.
Mm.
Ethan Hawke är för mig lite av en kvalitetsstämpel.
Ja. Alltså, i alla fall skådespelare. Filmerna behöver inte vara bra.
Nej.
Men han gör i alla fall ett bra jobb.
Ja, han gör alltid ett bra jobb. Men han väljer också ofta filmer som... där det finns någonting.
Ja, han tror på det.
Min största besvikelse är att han är med i den här nya Ghost Knight. Eller vad
precis.
Han heter.
Jag har,
som det... är en jävla katastrof av skräp.
Bara. Alltså, ja... Jag kollar ju på, och det gäller väl också han Oscar
Isaac.
Isaac
absolut.
Har ju också typ mer eller mindre bara gjort bra grejer.
Mm.
Men det är inget som fungerar i den.
Nej, det är på så
Disney,
dåligt.
Alltså superhjälte skräp. Usch.
Ja, men det är...
Jag kollar på Round Table Talk.
Vi lägger den...
Som de kör. Variety, eller vilka är det som har den.
Mm.
Då var ju han där för Moon Knight. Och,
ja, Moon Knight, just det.
Ja. Usch.
Ja, alltså. Nej, det är jätte, jätte dåligt. Men i alla fall, innan Moon Knight så har Ethan Hawke alltid varit för mig så här. Alltså han var med i typ i Sinister, som jag tyckte var i skräckvärlden en så här, breath of fresh air. Jag tycker allt som han har varit med, och han dras ju till så här, lågbudgetgrejer. Och The Purge, som sagt var, är extremt lågbudget. Den utspelar sig i ett hus bara. Och han spelar någon snubbe som... han jobbar på något sätt säkerhetsföretag. Så han installerar säkerhet för hus. Så man kan trycka på en knapp och så stängs huset ner.
Mm.
Jag tror att det är i förberedelse för The Purge. Liksom, att han har fått mycket jobb på grund av det, så han har det bra ställt liksom. Och sen så får han ett gäng människor som är efter honom på grund av det under The Purge.
Mm.
Och så är det hur hans, alltså det
handlar om hanterar Purge teman.
Ja men precis, och hur hans säkerhetskonstruktioner, hur bra de är egentligen och sådär. Men sen så efter det så har ju The Purge-filmerna blivit så dussin skräckisar.
Precis.
Som bara handlar om att man ska se att någon dödar någon annan.
Men precis då som sa.
Ja, ah, precis.
Alltså, jag ser här, James Wan, han gjorde också den här...
han gjorde Sinister.
Insidious gjorde han också. Franchise.
No, ja, Insidious och The Conjuring gjorde han också.
Ja. Så han tog ju verkligen det där liksom så långt du kan gå.
Mm.
Och han skrev och regisserade. Han fick göra Furious 7 till och med till slut. Så han, ja, det måste ju vara svårt att göra Fast and Furious-filmer kanske, jämfört med det där.
Jo. Men han gjorde ju också en...
Men han kanske vandrade lite mer ifrån det i alla fall än vad vi pratade om.
Han gjorde ju också en film som
han regisserade också Dead Bradley Space-trailen tydligen.
Ja.
Det spelet var väldigt bra tycker jag. Men det utspelar sig i en framtid som vi inte har kommit till än.
Mm. Han gjorde också Malignant.
Ja, det kommer jag ihåg.
Som var den här filmen som Rattler Media pratade om.
Ja, det är därför jag kommer ihåg
väldigt mycket.
Och den kommer ju nu. Bara för
Men den finns på någon, jag vet att vi har den på någon streamingtjänst, jag kommer inte ihåg vilken. Och jag började kolla på den, och den är så här.
Väldigt svår att titta på.
Alltså,
vad handlar den om då?
Den är så här, den är störd liksom.
Vad är
Alltså
den?
den handlar ju om en kvinna som har typ en så evil twin i sitt bakhuvud.
Ja, malignancy är tydligen där man har
En tumör.
ja,
En elakartad tumör.
exakt. Malignant, eller vad säger man på svenska då? Det är malinomt.
Elakartad.
Malinomt.
Nej,
Säger man. Nej.
det handlar inte om cancertyp.
Okej.
Det är bara, malignant betyder att den är elakartad liksom.
Men det är hans bakhuvud och det tar över och växer ut och
Ja, precis. Och blir en ondskefull. Och det var ju så kul, för de snackade om den, Red Letter Media, och jag såg dem snacka om den innan jag såg filmen. Och jag tror ju att de har 100% rätt, för det är bara att han ville göra en sån här hommage till B-skräckisar utan någon hämning liksom. Så det är bara, mycket av det som händer i filmen är så här bisarrt motbjudande liksom. Men på ett trevligt sätt. Om man vet vad man tittar på. Om man väntar sig någonting annat. Då kan jag bara tänka mig att man skulle avsky den här filmen.
Ja, men Purge kan vi rekommendera i alla fall.
Purge 1. Ja, just det. Det var där vi var. Absolut. Purge 1. 100%.
Ja, det är Tri-City Herald. Gary Wolcott described the movie as almost the dumbest movie in history. My recommendation is purge the purge from your weekend movie plans. Men jag tror att den har växt till något helt annat. Framförallt med franchises som är.
Men alltså det handlar förmodligen också väldigt mycket om
Som.
vad man förväntar sig.
Ja.
Jag kan tänka mig att om man är en kritiker som skriver om så här, Terrence Malick-filmer eller så här, då
Man
vill
vill ha
man
något
inte.
djup liksom i.
Ja,
Nej,
då
du
vill man.
beskrev du ganska bra. Du sa att du tittar på den när du vill ha lite så här popcorn
Ja, men precis.
self
Lite
type.
mys.
Ja, popcornmysa.
Ja, precis.
Ja. Ja, men
Då.
det unemployment race, vi hoppas att vi inte hamnar där då. The
Ja, nej,
Purge.
men precis. Just det, vi var ju på listan, ja.
Precis.
Jag hade redan glömt bort det. Jag var för inne i diskussionen.
Men jag tror
Okej.
vi gick alla trådar till mötes där.
Ja, men
Det är
det
så
är
här
bra.
det här det går ut på. Man hoppar in i, vi är ju redan i ett kaninhål. Och så tar vi liksom en sak och så hamnar man djupare och djupare hela tiden.
Precis.
Men sen går man tillbaka. För annars så kommer vi, jag vet inte var man är sen. Annars måste man gå och lägga sig.
There's been a 6-day violation. How much does Gibson know? Who are you people? Open your eyes. Your family could get killed in the process.
We won't have to lose our best people. We will finally be able to conquer death. Your family is not really your family. They're his.
A human was cloned. That human was you. Kind of takes the fun out of being alive, doesn't it?
Men den kom år 2000.
Nej, jag får inte ens upp någonting.
Okej, du måste söka på med sexa.
Jaha, just det. Just det,
Den
just
heter The Sixth
Där, ja.
Day. Den ska utspela sig
Just.
2015. Och
Ja,
då
okej.
2015 så har man kunnat börja ha kloner eller duplicera människor. Och det är deras minnen, hur de ser ut, ålder. Men man får inte göra det.
Nej.
Jag kommer bara ihåg att dels så kunde man ju liksom, man var tvungen att kolla under ögonlocket för att se
Okej, det kommer inte jag.
om den var riktig eller inte sådär. Men det här påminner ju väldigt mycket egentligen om hans, vad heter den, Mars-filmen? filmen som är så bra.
Arnold.
Ja.
Ja, Total Recall.
Ja.
Det är för övrigt, det är också baserat på en short story av Philip K. Dick.
Mm-hmm. Men den här är inte det, va?
Som heter We Can Remember It For You Wholesale.
Okej.
Okay. Vilket är en mycket bättre, men mycket jobbigare titel.
För Total Recall, då kör de, då går han... Vad är han? Är han en, alltså hur den börjar i alla fall?
Han är en construction
worker. Exakt, han jobbar som en construction worker. Mm. Och han går in och ska gå på så här, som om nu idag du och jag skulle gå på så här virtual reality grej.
Mm.
Men han går då på den här upplevelsen.
Men hans dröm är ju, han drömmer ju om någonting mer.
Mm.
Han tycker att hans liv är tråkigt.
Ja.
Han önskar att hans liv var mer spännande. Alltså, och han drömmer om att åka till Mars när de har så här, kolonier och sånt där. Men... Och hans fru som är Sharon Stone, hon vill ju inte att han ska göra det. Hon säger så här, nej men vad fan, vi har ju det bra nog liksom. Hon försöker hålla honom på jorden.
Mm.
Och så går han för att skapa sig det här minnet.
Mm.
För att det är det bästa alternativet. Och sen så visar det sig att hans fru inte alls är hans fru. Och att hon jobbar för att han inte ska försöka återvända till Mars.
Ja. Men det som är intressant med den är att man vet inte vad som är riktigt eller inte.
Nej.
Så nej, det tycker jag går ihop väldigt mycket med Total Recall.
Med Six Day.
Med, precis.
Mm.
Och jag kommer ihåg att de hade med typ en så här Beatle, om jag inte blandar upp det, men han har kanske gjort någon annan så här futuristisk film som inte jag kommer ihåg nu. De gjorde ju om såna här Beatle-bilar i början, det var ju kanske år 2000 till och med när den släpptes. Och då hade de liksom, eftersom det här skulle vara i framtiden, så hade de gjort en liten så här, de hade liksom fufflat till den lite så att den såg så här nedgången ut.
Mm.
Så att den, som om det var en superpopulär bil som hade liksom faced the test of time. Så i någon scen, de är i någon garage eller något, så lite så här, så liksom ramlar den förbi där på något sätt. Det kommer jag ihåg, jag tyckte det var lite roligt att de har tänkt på det så här. Ja, vi ska försöka product placea den här.
Mm.
För att nu släpps det 2000. Hur skulle den vara 2015 i den här världen? Så då har vi liksom förstört den lite. Och ser den ändå där.
Ja.
Och den sticker ut så mycket för att då när de gjorde en ny Beatle-bil liksom, då den är så här right in your eyes. Så det passar inte riktigt in på något sätt. Men i The Sixth Day då, ja, men det handlar väl egentligen bara om att han försöker förstå, ja, om han är en replicant. Det är verkligen så här, också så här, Blade Runner. Det är så många nivåer av allt som redan fanns.
Ja.
Det var väl därför det inte gick så bra.
Nej.
De hade en budget på 82 miljoner. Box office så tjänar de 96 miljoner. Vilket är en fail. Även om de ser ut att tjäna pengar på papper så tror jag inte de tjänar så mycket på det. Men jag såg när du började prata om Total Recall att han som har skrivit screenplay till den har också gjort Aliens. Så det var lite roligt.
Jaha.
Nu,
vet du, nu blev jag så här, bara för att vi pratade lite om det här så blev jag så sjukt sugen på att se om en film som jag älskade för massa år sedan.
Dan O'Bannon, hette han så?
Ja.
Förlåt, Alien, ja. Exakt. Dan O'Bannon wrote the screenplay for Alien. Och han skrev alltså också. Total Recall. Vad var det för film du...
En film som heter Imposter. Med Gary Sinise.
Mm-hmm.
I huvudrollen. Från 2001.
Mm-hmm.
Den är också baserad på en Philip K. Dick short story. Och den är också så här... Alltså den handlar ju om så här, han, Philip K. Dick, han var ju väldigt så här, insnöad på vad är verkligt, vad är inte verkligt, vad gör en människa till en människa och så här, massa sådana där tankar. Och den här
Gary
filmen,
Sinise.
Ja.
Han är verkligen precis. Så här en person som hört med, man har växt upp med honom.
Mm.
Men
han var allt, alltså, under 90-talet
Apollo
var
13 kanske är hans största roll man kommer ihåg.
Forrest Gump.
Ja, ja just det, då är han ju
Lieutenant Dan. Alltså okay. han var ju med i några av sen 90-talets största filmer.
Ja.
Men sen så han är också så working actor, så han har ju också varit med mycket skit.
Aha.
Och
men han har huvudrollen eller?
Ja, han har huvudrollen. Och den här filmen, ja. Den här filmen flög ju extremt under radarn från vad jag minns i alla fall. Jag kommer inte ihåg att den gick på bio i Sverige eller så här, att någon överhuvudtaget visste vad det var för någonting.
2002.
2001 till och med.
Ja, men den kom.
Ja, den kan komma till Sverige 2002.
Nej, it's a 2000 Impulse 2001 film, 2002 American science fiction thriller film. Okej, okay, whatever. Det är konstigt att det är en 2001 film, men en men Imposter, Philip K. Dick kommer från också då.
Det handlar om att
utspelar sig 2079. Vi är inte där än dock.
Nej, nej det är vi inte.
Men 45 snart. Years earlier så har jorden varit attackerad av någon alien civilisation från Alpha Centauri.
Mm.
Är vi där då? Vad är 79 minus 45?
Det är 2024.
Ja, okej, okej. Så om två år så är de i alla fall
där. Så är vi där i alla fall. Men nej, men det är jag vill inte säga för mycket, men
okej. Okay. Alltså vad den handlar om eller så eller?
Nej, den handlar om att i den här framtiden då.
Jag blir faktiskt taggad på scenen här. Jag ser bara så här små grejer från när jag tittar på
Wikipedia. Ja, men vet du, då ska jag inte säga någonting.
jo. Det står så här då. Force field domes are put in place to protect cities. And a totalitarian global militärsystem då, eller government, is established to affect the war and the survival of humans. Och det är de här, det har ju varit då en 45 år tidigare. Det här är alltså efter en alien grej som det utspelar sig. The Centurions, alltså jag gissar att det är aliens då. Have never been physically seen. Jag läser ju inget mer där, men det är ju spännande tycker jag. Ja,
absolut.
Alltså hur kunde Philip K. Dick göra så mycket? Eller var fick han allt ifrån?
Han var ju, han levde ju en stora del av sitt liv i ett drogtöcken.
Okej.
Han knarkade ju nog in i helvete.
Då vet jag, det var en bra svar på min fråga i alla fall. Var får han allt ifrån?
Drogtäckte.
Du och jag har ju pratat mycket om Stephen King annars förut. Han är också så här post och efter sin fylle. Han höll på med kokain era.
Han har ju skrivit det själv i en av sina memoarer som han skrivit. Alltså mycket av det han skrev i slutet av 80-talet började när 90-talet skrev med en bomullstuss i näsan. Liksom.
Ja.
Och han snortat så mycket kokain.
Och jag tror att det är väl den gröna milen som är någon sån här brytpunkt.
Ja, det är början av 90-talet.
När han slutade. Alltså jag tror han skrev gröna milen. Antingen är det första boken han skrev. Alltså Stephen King skrev efter han blev nykter. Eller så är det sista boken han skrev.
Ja, kanske. Men det är ganska fint att The Shining. Alltså boken som han skrev, han skrev den på 70-talet redan. Den handlar om hans egna alkoholbesvär.
Ja, okej.
Okay. Och det är den storyn handlar om. Den handlar om alkoholism.
Ja.
Och det var ju därför han aldrig gillade Stanley Kubricks film.
Nej, det är lite otydligt också hur vad som händer då med Jack.
Ja, jo, men precis.
Alltså varför han blir galen. Mm. Då handlar det ju mer också om så här, är han spök, är han inte? Han blir bara, ja, det är en Kubrick-film helt enkelt.
Ja, jo, men precis. Men
här,
i alla fall,
den här filmen, Imposter, tillbaka på, hade en budget på 40 miljoner dollar och drog in 8 miljoner dollar. Så när jag läste om det så tyckte jag det verkade jävligt nice.
Mm.
Men jag är lite orolig.
Nej, men lyssna på mig. Okay. Lyssna inte på
nej,
dem.
Nej, det ska jag inte göra.
Lyssna på mig. The
film adaptation was originally planned to be one segment of a three-part science fiction anthology. Det hade varit fint då.
Mm.
Men
jag tänkte jag
föll isär. The other shorts were to be adaptations of Isaac Asimov's story The Last Question. Har du läst den?
Nej.
Det är... Ja, jag vet inte vad det är. och då skulle Bryan Singer.
Jaha. Vad fan.
Och Daniel Wallhams Mimic.
Ja, Mimic har jag läst, tror jag.
Och Mimic blev ju en film sen.
Ja, nej, det är filmen jag har sett.
Ja.
Just det.
Och det blev, men jag tror att de gjorde om den. Men det blev i alla fall en film. 97.
Mm.
Vad handlade den om då? Det var...
Men,
oj, det är Guillermo del Toro, det är såklart som gör den.
Ja, just det. Det är därför jag kommer ihåg den. Men
det är
jag måste bara...
någon sjukdom som dödar massa människor och...
Mm. Jag måste bara snabbt göra en liten så här, tillbaka tripp till Philip K. Dick.
Mm.
Såg du någonsin A Scanner Darkly?
Ja.
Mm.
What does a scanner see? Into the head, into the heart. Does it see into me? Clearly or darkly? Just awe-inspiring stuff.
Det är baserat på en Philip K. Dick short story också.
Ja, jag tror faktiskt Scanner Darkly är, vi kan picka av den på listan då.
Ja, är den på listan?
Den är också med.
Ja, men typ alla hans är på listan.
Han tänkte, jag lägger det här en bit i framtiden. Och så är vi förbi det nu.
Mm. Ja, men precis. Han skrev den 77, den utspelade sig 94.
Precis. Och nu måste du påminna mig lite då.
Mm. Ja, den filmen handlar ju om en undercover polis.
Ja. Just
som, som i filmen spelas av Keanu Reeves.
Ja, jag tyckte jättemycket om den här filmen när jag var ung och dum.
Och hans jobb är att ta reda på varifrån kommer den här drogen som kallas för Substance D.
Mm.
Som alla fuckar ur på liksom.
Mm.
Och i sitt jobb så är han tvungen att ta den här drogen för att liksom smälta in i omgivningen.
Och den här ska vi inte blanda ihop med Johnny Mnemonic.
Nej, det här är inte Johnny Mnemonic. Nej.
Nej.
Den här filmen var ju rotoscopad. Den var ju rotoscopad, alltså de filmade och sen så ritade de över.
Precis. Den är
filmen.
Jättesnygg. Och det handlar om en blomma liksom. Men typ som man kan säga opiumaktig blomma då som gjorde det här.
Det får man ju reda på i slutet att det är staten som växer, som skapar den här drogen.
Just
att han lär sig det när han trillar dit stort.
Mm.
Och bli tagen själv i slutet. Men det som är så jävla nice.
Han lever ett dubbelliv.
Ja, men, precis.
Han är både då...
Ja, men för att han är undercover.
Spion. Exakt.
Och sen så när han träffas... När han träffar sina chefer, så, eller när han träffar andra poliser, så har han ju på sin scramble suit.
Mm.
Som är en dräkt som så här, genererar massa utseenden. Alltså det är typ som, idén är typ vad deepfake. Ja. Eller hur man skulle kunna använda deepfake idag. Liksom.
Ja, men om vi typ hade, tänk om vi hade fortsatt med Zoom-möten.
Ja, ja men precis. Så
genererar jag andra uttryck av mig själv.
Ja, massa andra utseenden.
Men då är den här Substance D då.
Ja, Substance D. D är for death, precis. Ja.
Det handlar om.
Ja, som han ska ta reda på var kommer det ifrån liksom. Ja. Men det som, alltså det som är nice med storyn är ju inte det. Det är ju när han lever med de här människorna och hur de lever sitt dagliga liv.
Mm.
Alla de här människorna som är fuckade på droger liksom. Och i slutet av boken, jag har boken här i bokhyllan bakom mig.
Mm.
Då har han en lång lista där han skriver så här, det här är för alla mina vänner som har så här, gått bort på droger under åren. Det är så här, till 40 namn eller någonting. Och det är så här, han dog, han blev så här, permanent pancreatic, du vet, så här, failure, bla bla bla. Och det sista namnet i den listan är hans eget namn. Att han hade fått jättemånga svårigheter på grund av hur mycket droger han tog under 50- och 60-talet typ. Men det är ju boken, han, det är en jättebra story och jätte, alltså, spännande. Det blev en jättebra film och allting, men vad den egentligen handlar om är hans upplevelse, typ allting som händer i boken, alla så här, separata händelser, för den är uppdelad i så här, det här, först händer det här, sen händer det där och så här, olika
jag
saker.
Jag tror han har järnhalvorna att göra.
Ja, precis.
De, med den här drogen så börjar de göra så, och han vet inte vem som är han och vem som är den andra. Och allt vad det är.
Ja, men precis.
Men det är inte så krångligt i den, men, i filmen.
Nej, men hur det återspeglar sig är hur de här människorna ser på verkligheten.
Mm.
Alltså hur de uppfattar saker och ting. Hur de kan så här, dra logiska slutsatser och allting sådär. Det finns ju en scen när de pratar om hur många växlar en cykel har till exempel. Och då är det så här, den har 7 på den sidan och den har 3 på den sidan.
Oh.
Och då så kan de inte förstå att man måste multiplicera ihop dem där för att få reda på hur många olika växlar det är. Utan de tror att det är 10 växlar. De har en 10 växlad cykel så här. Ja, men alltså, och alla de här grejerna är saker som har hänt honom eller hans kompisar som de har så här, gått igenom. Så Escan and Darkly är hans så här, det är hans liv med droger. Och det jag ville komma med det var att det är förmodligen mycket därifrån många av hans historier. Alltså han var ju extremt paranoid. Och han trodde han
var Philip K. Dick då.
Philip K. Dick, han var ju en sån foliehatt liksom.
Ja.
Han trodde att staten lyssnade på honom, att de var efter honom och så här, och allt det där kom ju från knarket. Och jag tror att väldigt mycket av alla hans historier också kom från.
Men jag skulle nog vilja säga i alla fall filmen, om vi pratar om den, 2006 kom den. Alltså att det var lite så här före också sin tid med Robert Downey Jr. är med. Och han var ju med, jag vet inte när de gjorde, alltså det kanske i och för sig var precis när han kom ur liksom sitt, han var ju väldigt mycket uppe i hetluften. Jag tror Zodiac,
han
gjorde Kiss Kiss Bang Bang, kommer jag ihåg. Och det är alltså året innan, 2005. Och det var ju såhär, han har inte sett på jättelänge, för att ingen vågade ha med han nu någonting. För han höll på med droger och grejer. Och sen gjorde han Zodiac 2007, året efter. Och så gjorde han Tropic Thunder 2008. Det är ganska bra. Liksom.
Tillbaka skjuts.
Alltså sjukt bra filmer allihopa.
Men det var ju samma med Woody Harrelson som också är med.
Ja, just
i
det.
Filmen. Han var ju också så här.
Ja, han var kanske också det. För han hade lite True Detective och sen är det en massa annat jox numera. De här tråkiga See Me Now, vad heter de då?
Ja, just det.
Jag tycker inte så. Men han är med.
Nej,
i...
jag avskyr de filmerna.
Han är väl också med i den här barn där när de är i framtiden och så.
Ja,
du vet, Katniss heter hon så.
Ja, Katniss, precis. Hunger Games.
Hunger Games, just det.
Precis.
Han fick ju vara med i Hunger Games sen också. Så uppenbarligen, och nu, ja, whatever. Men då hade han också kanske en dipp där. Men han höll inte på med...
Men han hade en liten dipp i att i och med att han hade stora drogproblem också. Mm.
Och det... Winona Ryder och också med i Scattered Darkly.
Jag kommer ihåg att det var snack om det, att det är så här, att de verkligen hittade skådespelare som var investerade i att berätta den här typen av historia liksom. Mm.
Ja, just det, för att det handlar ju om det. Och det är roligt att det verkligen är så här. Philip K. Dick, hans idé om drogberoende och typ paranoia, vad det var. Men Richard Linklater, det är han som har gjort den. Jag vet inte så mycket om honom. Han är
han som gjorde Boyhood, Before Midnight, Before Sunset, Before Sunrise.
Det är också ganska bra throwback med, det är han som gjort, exakt, Before
Slacker.
Sunset. Med Ethan Hawke igen då.
Ja.
Så en bra.
Han och Ethan Hawke är ju bundisar.
Exakt. Men Days and Confused
och den Slacker. Den är väldigt fin.
Men han är, vad jag menar, vad jag vill komma fram till, det är lite konstigt att han gör, alltså den sticker verkligen ut, den filmen.
Ja, den sticker extremt
mycket. Men han gjorde också, så himla så personliga och handlar om en tid.
Han gjorde Waking Life också. Uh-huh. Som också är rotoscopad.
Aha, okej. Okay. Ja, men då förstår jag. För den var, Waking Life är 2001, Scanner Darkly 2006.
Och den då, är också
så det, men vad då, är det hans, vad skulle du säga att det är hans här, och graspa, det här, jag vill jobba med filmteknik på ett något
sätt. Nej, det tror jag inte. Jag tror bara, alltså han är så här, han har ju bara alltid varit jätteambitiös och jag kommer ihåg, jag kommer
han är inte ambitiös, han är väl, alltså
extremt ambitiös filmskapare.
Boyhood
är en av de mest ambitiösa filmerna som någonsin gjorts.
Ja, men jag tycker inte ambitiös är rätt ord. Vad jag försöker säga är att han lägger ner tid på det. Är det ambitiöst? Alltså han jobbar hårt. Liksom.
Ja, han jobbar hårt och han...
Hardworking.
Det är viktigt för honom att han får göra som han vill.
Ja, men, och när man är ambitiös, då vill man ju vinna. Och göra så. Det bryr han sig inte så mycket om. Eller, nu
nej, men inte vinna, men bara få göra det på sitt sätt.
Ja, okej.
Okay. Och han, jag kommer ihåg när den här filmen skulle göras, så läste jag väldigt mycket om den, för att jag var, alltså då, det var på min Philip K. Dick high, liksom, när jag var min peak av fandom.
Du behövde inte drogerna, du behövde bara Philip K. Dick.
Jag behövde bara Philip K. Dick. Och då läste jag en intervju med Richard Linklater att han var ett jättestort fan av Philip K. Dick.
Mm.
Och att han upplevde den här som Philip K. Dicks mest så här personliga bok. Mm. Och därför så hade han alltid drömt om att få göra den till film.
Naja.
Och det var därför han gjorde den, tror jag. För att han var ett stort fan och han såg det som en så här, alltså mer än en science fiction story, såg han den som en story om karaktärer och personlighet och så här.
Mm.
Och det är just vad det är också.
Alltså Waking Life, den handlar ju också om så här lucid dreams och consciousness och meningen. Och då den är också bra att skapa, alltså, som du nämnde. Då är ju Ethan Hawke och Julie Delpy som är med, hans kanske mest kända är väl Before Sunrise.
Eller Before Sunrise,
beror på vad man säger. Den gjorde de ju flera av också. Men de är alltså med för att det är hans dröm i filmen då.
Ja. Han spelar den är extremt, i... extremt meta.
Ja. Och ja, men, så han kanske redan då var inspirerad liksom av att vilja göra Scanner Darkly.
Säkert.
Ja. Det känns absolut. Som att det var ett ambitiöst projekt.
Mm.
Han som en ambitiös filmskapare.
Precis. Sa ju det. Extremt ambitiös ja. Snubbe.
Men nu har vi bockat tag ganska många bra här. Nu ska vi se. Mm. Jag nämnde Johnny Mnemonic. Men det behöver vi inte prata så mycket om.
Nej.
Jag tror vi ska börja stanna här.
Jag vet ju bara, det jag gillar mest med Johnny Mnemonic är att Takashi Kitano är med den. Och jag älskar Takashi Kitano.
Jag kommer bara ihåg att man hade en hårddisk i huvudet.
Och att han hade så här.
Och så är det Keanu Reeves då.
Ja. Jag älskar Keanu Reeves också.
Kanske kan... utan att behöva gå in och titta så mycket på den. Det kanske inte är så mycket mer... Den skulle utspela sig 2021.
Okay.
Han ska alltså gå runt... Det är Mnemonic Couriers som går runt med känslig information. Det är lite så här cloud.
Ja.
Men då bär de det i huvudet då liksom. Och det är megakorporationer som äger hela världen. Det kanske stämmer då. The world
Det är William Gibson som skrev den.
The world is in the midst of a pandemic. for nerve attention syndrome. Det är alltså man har blivit överexponerad av radiation from information overload. Ja, det kanske är det typ på väg då. Med TikTok. Det är det som... Det säger de inte här att det inte beror på TikTok. De säger att det är Pharmaceutical Company. De höll in någon cure for profit.
Vi vet att det betyder TikTok.
Jag har för mig technologies depicted include mass surveillance, video telefoni. Det var tidigt då alltså. Det här, den gjordes 95.
Och det här var ändå,
Electronic Passport.
Och då gjordes Blade Runner 82. Och ja. De hade samma.
De var lite bättre på det sättet. Så brain implants, det finns ju inte riktigt. Det är väl det som Elon Musk har på. Vad betyder haptic technology? Det är alltså kinestetisk kommunikation. Teknologi som man skapar en känsla där man rör och vibrerar även fast det är genom teknologi. Haptic technology. Alltså då gissar jag att om man sätter på sig en...
Det måste ju vara virtual reality.
Ja, exakt. Fast
att man kan känna någonting som är det där.
Portabel faxmaskin.
Ja.
Elektronisk piska. Som slices through flesh. Och cyberdelfiner. herregud. Alltså jag kommer ihåg att jag tyckte om den. Men den är jättedålig tror jag.
Den är skriven som sagt av William Gibson. Mm. Som är en av the founding fathers of cyberpunk. Han skrev Neuromancer.
Ja, just
som det. Som är typ den första cyberpunk-boken.
Ja, han skriver fortfarande. Och han är ju upp... Det var han som egentligen har skapat... det är någon av de här begreppen som vi använder på internet. Vad kallar vi mer? Cyber kanske är typ hans idé då. Det är någon av de här begreppen.
Cyberrymden.
Ja, men typ någon sån där som han står som far till.
Men han i sin del var ju, alltså Neuromancer till exempel, är extremt inspirerad av Blade Runner.
Mm. Ja.
Vilket också är kul. Alltså att allt det där, att det går liksom i cirklar. Precis. Och cirklar.
Det var väl också liksom, det är precis som när vi, om man skulle gå tillbaka till så här Sagan om ringen och C.S. Lewis och alla dem. De påminner ju om varandra för de har skapat den världen. Så jag tycker inte att man ska ge dem, för de gjorde ju det under en period när det inte fanns så många som gjorde de här sakerna. Så nej, det är inte så konstigt att de inspireras av varandra.
Nej, men precis. Och de alla...
Idag så skulle man säga att man kopierar. Men det, jag tror mer att så här...
De hade ju en klubb liksom.
Exakt.
Där de satt och diskuterade sina världsbyggen. Och så här...
Dolph Lundgren är tydligen med i Johnny Mnemonic. Och som du sa, din favorit.
Dina Meyer. Inte det hon från Starship Troopers?
Jo. Från Beverly Hills. Kit.
Nej, hon är från Starship Troopers.
Ja, det är hon som man kan få se brösten på i tältet.
Ja, exakt.
Om man så trugar.
Var hon med Johnny Mnemonic?
Ja, tydligen.
Ja.
Vi pratade ju inte så mycket om Paul Verhoeven. Oh,
Paul Verhoeven är ett helt eget avsnitt.
Precis. Men det är en av, nu kommer jag inte ens ihåg vilken av dem, vad han hade gjort som vi har pratat om.
Total Recall, Starship Troopers, RoboCop.
Okej, nej. Vi pratade om Total Recall. Det var ju den. RoboCop har vi inte pratat om.
Nej. Starship Troopers kan man också dedikera många timmar åt.
Mm. Showgirls.
Mm. Ja, men faktiskt.
Jag tycker det var fint när han... Nu är vi inne på han ändå. Vi får ta det någon annan gång.
Ja. Att han accepterade sitt Razzie-pris.
Precis.
In person. Det var första gången någon någonsin hade gjort det.
Mm. Och han kom dit och var så glad. I'm just glad to have someone appreciating, giving me a prize. Han visste att han hade gått åt helvete.
Det är helt fantastiskt. Alltså det säger så mycket om honom som filmskapare och person. Han gjorde Basic Instinct också.
Just det.
Och Basic Instinct är en sån här vattendelare.
Mm.
Många avskyr den liksom.
Mm. Ja.
Men jag tycker den är jättebra.
Ja.
Jag tycker det är en så bra film. Alltså det är en så tight thriller.
Men vi ska inte prata om den nu.
Nej, sorry.
Mm. Vi tar bara han ett helt avsnitt.
Mm.
Nu är klockan 12:55. Jag tycker sluta spela in. Jag har spelat in allt det här.
Har du det?
Ja, jag har det.
På riktigt?
På riktigt.
Ja.
Det visste du inte, va?
Nej, det visste jag inte. Jag
började spela in när vi nästan slutade prata om X-Files.
Shit. Ja, men då har vi ju en podd.
Jag måste bara klippa lite. Men det här är första eventuella avsnittet. Du ska få lyssna på det innan, Christian. Ja. Det första eventuella avsnittet av Kaninhålet. Och det är så här man hoppar in i kanonhål.
Men då måste jag göra lite temamusik.
Ja. Intro, outro.
Mm.
Men vi säger hej då och så stänger jag bara av det här avsnittet nu. Så säger hej då till Anna. Hej då.
Ja. Tack så mycket för att ni lyssnade.
Ja, nu måste du tala till någon helt annan skara här.
Ja, det var trevligt att ha er med på den här resan ner i kaninen.